Nu ska vi säga något om det sista ämnet på denna kurs, nämligen profeten Malaki. Profeten Malaki, namnet betyder min ängel, mitt sändebud. Och han är den sista av gamla förbundets profeter och samtidigt ett tydligt vittnesbörd om hela skriftens enhet, därigenom att den sista profeten slutar med att tydligt tala om Johannes döparen och nya förbundets inbrott i och med Herren Kristi ankomst. Vilken tid är det som profeten Malaki talar i? Templet har återuppbyggts, det tempel som brändes ner, som Jeremia fick bevittna. Man har kommit tillbaka från Babel i ganska stor utsträckning, och år 516 kunde man återinviga templet. Men det var inte lika stort och fint som Salomos tempel, utan detta tempel som man brukar kalla för Zerubabels tempel, det var mindre och det var oansenligare än förut. Man hade inte heller någon Davidid, någon av Davids son på tronen i Jerusalem, utan folket lyder nu under en ståthållare inom det stora persiska världsväldet. Och vad värre var än detta, folket aktade icke på Herrens ord, inte nu heller. Det var inte den återsamlingens och fridens och härlighetens tid som profeterna har utlovat och som vi hörde Sten Johansson tala om. En likgiltighetens ande hade smugit sig in både hos prästerna och hos folket. Man var inte längre så noga med offren. Man frambar orena och vanställda offerdjur till Herrens altare, och det godtog prästerna. Och även tiondet, som var stadgat som en lag under gamla förbundet, det fuskade man med. Moraliskt stod det också illa till med folket. Många skilde sig från sina judiska hustrur och ingick äktenskap med hedniska kvinnor. Med andra ord, man praktiserade unionism, det som är en styggelse för Herren Gud. Det vimlade av trollkarlar, äktenskapsbrytare, menedare, ohederliga arbetsgivare, korrumperade domare, sådana som övade våld mot änkor och faderlösa. Det stora flertalet fruktade icke Herren. Det var ingalunda det fridsrike som profeterna hade talat om. Profeten Jesaja hade ju profeterat i det 60:e kapitlets 18:e vers: man skall icke mer höra talas om våld i ditt land. Och i 21:a versen: och i ditt folk skola alla vara rättfärdiga, evinnerligen skola de besitta landet. Till och med bland de fromma fanns det många som tvivlade på om det lönade sig att hålla Guds bud, lyssna till Herrens röst, eftersom det såg ut som om det gick det ogudaktiga lika bra, ja kanske bättre än det gudaktiga. Mot all denna synd och slöhet, denna andliga likgiltighet, tog profeten Malaki upp kampen i helig nitälskan för Herrens namn och sak. Han tar till orda mot avfallet från Guds ord. Det är på Esras och Nehemjas tid som Malaki framträder. Dateringen är inte spikad till år och dag, men av innehållet kan vi sluta oss till att den sannolikaste tiden för hans framträdande är tiden före Nehemjas återvändande till Jerusalem cirka 432 före Kristus. Holmqvist undrade om det här föredraget skulle bli mycket kort, eftersom profetböcker som omfattar 52 eller 66 kapitel har behandlats på ungefär en timme, och Malaki omfattar ju endast 4 kapitel. Då blir det väl bara en kvart denna gång, kanske han hoppades. Men i och med att profetboken är så pass kort, så ber jag er slå upp den, så ska vi bekanta oss lite mera med dess innehåll. Det första avsnittet efter själva inledningen om att detta är en utsaga som innehåller Herrens ord till Israel genom Malaki, det omfattar verserna 2-5. Och där framhålles det genom profeten att Herren älskar allt jämt Israel. Israel är utkorat, men icke Edom. Och i gamla förbundets skrifter står inte Edom bara som en beteckning på just Edom, utan på alla de gudsfientliga makterna tiden igenom. Sten Johansson var kort inne på den kraftiga profetian mot Edom i Jesaja 61 är det väl. Och där står ju Edom som beteckning på den gudsfientliga makten. Och så också här. Det är typiskt för Malaki att han ställer frågor, eller att Herren genom honom ställer frågor till folket. Boken är nästan som en katekes. Jag har bevisat eder kärlek, säger Herren. Nu frågan i, varmed har du då bevisat oss kärlek? Och vi har liknande vändningar på andra ställen. I till exempel 6 versen så säger Herren Sebo till eder, i präster som förakten mitt namn. Nu frågan i, varmed hava vi då visat förakt för ditt namn? Man är oskyldig. Man inser inte att man är förbrytare som har vänt Guds ord ryggen. I 2:13 versen så står det: i valen att Herrens altare höljes med tårar, med gråt och klagan, så att han icke mer vill se till offergåvorna, ej heller med välbehag kan mottaga något ur eder hand. Nu frågan i, hur så? Eller andra kapitels 17 vers: I trötten ut Herren med eder tal. Nu frågar ni, varmed tröttar vi då ut honom? Det är ett drag i denna profetbok som vi inte har mött förut, med sådana frågor och sedan med svar till frågorna. I tredje kapitlets 7 vers: Vänd den om till mig, så vill jag vända om till eder, säger Herren Sebaot. Nu frågar ni, varut innan skola vi vända om? Så vittnar dessa invändningar om förmörkade sinnen, om att man famlar i mörker och i blindhet. Och därför måste Herren med kraft tala till detta blinda folk och förmana dem genom sin siste profet i gamla förbundets tid, innan så Johannes stöparen banar väg för Messias. Det andra avsnittet i boken, kapitel 1, vers 6 till och med kapitel 2, vers 9, innehåller domen över prästerna, leviterna, som struntar i Guds ord. Man bevisar ej sin himmelske fader heder och Guds fruktan. Man föraktar Herrens namn, andra budet. Du ska icke missbruka Herrens, din Guds namn. Och i 7-8 versen i första kapitlet talas det om hur man offrar det som inte duger, det som det ändå inte själva ville ha. Enligt Guds ord genom Mose så skulle ju offren vara fullkomliga offer. Det var ju förebilder för det fullkomliga offret som skulle frambringas i tidens fullbordan. I tredje Moseboks 22 kapitel 20 och följande verser så står det ju: Det som är blint eller brutet eller stympat eller sårigt eller som har skabb eller annat utslag, sådan skulle ni icke offra åt Herren. Eldsoffer av sådan skulle ni icke lägga på altaret åt Herren. Ett djur av fäkreaturen eller av småboskapen som har någon lem för stor eller för liten må du väl offra såsom frivilligt offer, men såsom löftesoffer för blir det icke välbehagligt. Och i skolan icke offra åt Herren något som blivit snöpt genom klämning eller krossning eller avslitning eller utskärning. Sådan skolan ni icke göra i edert land. Och i 5 Moseboks 15 kapitel och 21 vers, där heter det: Men om djuret har något lyte, om det är halt eller blint, eller har något annat ont lyte, så skall du icke offra det åt Herren din Gud. Vi vet att det fullkomliga offret, Messias, det var fullkomligt. Det hade inget eget lyte, men det var våra lyten han bar. Nu visar folket att man frågar icke efter Herren vår rättfärdighet, inte frågar efter att något som ska kunna bli vår räddning och ge oss syndernas förlåtelse måste vara helt fullkomligt, utan istället så visar man en yttre laglydnad och Guds fruktan. Man håller offertjänsten igång, men man gör det på det sättet att de djur som ändå inte är livsdugliga Och till någon större nytta, de kan vi ju då lämna för offertjänsten. Och så har man inte förstått att det är offer som är välbehagligt inför Gud. Och som deras offerdjur skulle förebilda. Det ska inte vara det som man ändå har råd med att avvara. Utan det är det dyraste av allt. Det kan inte mätas i pengar. Det har ett så stort värde och måste ha ett så stort värde att det täcker skulderna. Det är nämligen ett skuldoffer, får vi veta i Jesaja 53. Och skuldoffret var ett betalningsoffer. Skuldoffret måste ha ett värde som täcker skulden. Och det fullkomliga offret, Messias på Golgata, det hade ett sådant värde att det täckte precis alla människors skuld från den första människans synd till den sista. Det är alltså inte underligt, framhåller profeten, att det är som det är bland folket. Nu klagar man och är inte alls nöjda, och man hade hoppats, precis som på Jesu tid, att det skulle bli ett jordiskt tusenårsrike. Man tog Messias och ville göra honom till en jordisk konung. Och så hade man nu också hoppats att det tempel man byggde upp och den återsamling som nu skedde, det var det som profeterna hade talat om. Och så blev det inte så. Och då skyller man på Gud. Det är ju meningslöst att hålla sig till Gud. Och meningslöst allt sammans. För Gud håller icke sina löften. Men profeten, han klargör att anledningen ligger ju inte där. Herren håller sina löften. Anledningen är den att prästerna och folket inte aktar på Herrens ord och på det fullkomliga offret. Så borde templet stängas. Minns när jag kom ut som nyprästvigd i en landsförsamling. En av de första tankarna som flög i mig var detta, att här borde man omedelbart sätta upp ett anslag på kyrkporten och låsa den. På anslaget skulle det stå stängt på grund av nådeföraktet. Då skulle det säkert ha blivit ett förfärligt liv. Ty man vill att någonting ska ändå pågå. Att en yttre gudstjänst och en apparat ska vara igång. Och då känner man sig ändå trygg. Till och med det hedniska svenska folket skulle inte vilja att det skedde så. Då skulle man bli oroad. Och det får inte bli oro bland vännerna. Så var det nu på Malakis tid. Att det var ett stort nådeförakt. Och folket, det tror på vad man brukar uttrycka på latin, på ex opere operato. Det vill säga, bara man har den yttre tjänsten, man har bönerna, man lyfter sina händer och man har blodiga offer och man sjunger och spelar. Men hjärtarna är långt ifrån Herren. Man frågar icke efter honom egentligen. Men den yttre tjänsten ska väl ändå förtjäna nåd och frälsning. Detta är inte bara Malaki som tar fram. Redan Mose talade om att detta folk simulerar lydnad, som det står ordagrant på ett ställe. Det simulerar lydnad. Och Jesaja säger ju redan i sitt första kapitel Vad skall jag med edra många slaktoffer, säger Herren. Jag är mätt av brännoffer, av vedurar och på gödda kalvars fett och till tjurars slam och bockars blod har jag inte ett behag. Betyder det att Jesaja vill upphäva Guds ord genom Mose? För Gud hade ju befallt att det skulle offras. Nej, men när man offrar i ohörsamhet mot andra delar av Guds ord, då är det ohållbart. När man sätter igång med festerna, högtiderna och offertjänsten och gör det kanske ännu flitigare än vad som är stadgat för att dölja sin olydnad i andra stycken, också bönen är meningslös, säger Jesaja, under sådana förhållanden. Ja, hur du än uträcker edra händer, så gömmer jag mina ögon för eder, och om i än mycket bedjen, så hör jag icke därpå, ty edra händer är fulla av blod. Betyder det att profeten har avskaffat bönen? Nej, men det betyder att han vill icke veta av hyckleriet. Och profeten Amos tar fram samma sak i sitt femte kapitel. Jag hatar edra fester. Jag är led vid dem. Jag finner inte ett behag i edra högtidsförsamlingar. Ty om jag än offren åt mig brännoffer och edra spisoffer därtill, så har jag dock ingen lust till dem. Mig heller gitter jag se edra tackoffer av gödda kalvar. Ha bort ifrån mig dina sångers buller, jag gitter icke höra ditt saltarspel. Men må rätten flöda fram såsom vatten och rättfärdigheten lik en bäck som aldrig sinar. Man offrade flitigt, man hade både nya och gamla sånger i Herrens gårdar. Men man vill icke veta av rätten och rättfärdigheten. Man frågade icke efter Herrens verk och Herrens ord. Och det är ett misstag att tro att gudstjänst upphör i och med att man avfaller från Guds ord. Man förklarar att det finns fel i Bibeln och att vi inte kan lita på skapelseberättelsen och sådant. Inte alls. Det blir bara mer av sång och gitarrer och mycket verksamhet, mycket livaktigt, och till det yttre en församling som är mer levande än någonsin. Men vad ska allt detta vara bra för om man icke vill veta av allt Herrens ord, om man inte frågar efter Herrens verk utan endast efter sina egna verk? Ha bort ifrån mig dina sångers buller, jag gitter icke höra ditt saltarspel. Ja, det är detta som också Malaki här tar upp. Och i den elfte versen så ger han ett profetiskt ord om hedningarna. När de får höra evangelium och bringas till trons lydnad. Det är ett ord om Guds rikes utbredande bland alla folk, då dyrkan av den sanne guden inträder. Den gudsdyrkan som under gamla förbundets tid var bunden till templet i Jerusalem, bunden till en viss plats i geografin, till ett visst land, men som i nya förbundets tid hör hemma överallt. Behåll makom, som det här står. Det betyder överallt, på varje plats. Det talade också Sten Johansson om. Att komma till Sion och delta i den rätta gudstjänsten. Det betyder inte att vi måste chartra ett plan och åka till det jordiska Jerusalem. Utan vi är där när vi sätter tro till Herren och hans verk. Och i andra kapitlets andra vers stryker profeten under att avfallet medför olycka, förbannelse. Om I icke hören det och akten därpå, så att I given mitt namn ära, säger Herren Sebaot, så skall jag sända förbannelse över eder och förbanna edra välsignelser. Och så kommer profeten in på prästerna eller förbundet med Levi, andra kapitlets fjärde till och med nionde vers, och talar om dess välsignelser, om livet och friden som var förbundet med denna Guds ordning. Det hade nu fördärvats, och därmed förlorar man välsignelsen. Sjätte versen: rätt undervisning var i hans mun, och ingen orätt fanns på hans läppar. Fridsamt och redligt vandrade han i mitt umgänge, och omvände många från missgärning. Till prästens läppar skola förvara kunskap, och undervisning skall man hämta ur hans mun. Han är ju Herren Sebaots sändebud. Det vill säga, en predikant eller präst, en lärare i Guds församling, han är Herrens ängel. Sändebud och ängel är just detsamma. Det talas om Herrens ängel i Uppenbarelseboken. Och där är frågan om kyrkoherden eller församlingsföreståndaren. Varför kallas han Herrens ängel eller Herrens sändebud? Jo, därför att han endast ska tala det som Herren har sagt. På hans läppar skall Herrens ord vara. Och så heter det också i Nya förbundets skrifter, 1 Petri 4:10 tror jag det är: om någon talar, så var det hans tal såsom Guds ord. Det är alltså en allvarlig styggelse när det finns församlingar, organisationer, där icke alla samdräktigt, enigt talar i enlighet med Guds ord. Det är så tydligt lärt i den heliga skrift att det är en styggelse när sådant får ske. Och de som vill hörsamma Herrens ord skulle inte i någon del befrämja sådant verk eller ha något samröre med en sådan olydnad, där man låter också främmande ord och icke livgivande Guds rena tal gå fram över sändebudets, över prästens läppar. Förkunnaren, han är ju Herren Sebaots sändebud, står det i sjunde versen. Men vad händer nu? Vad händer på Malakis tid? Jo, åttonde versen: i haven vikit av ifrån vägen, genom eder undervisning haven i kommit många på fall, i haven fördärvat förbundet med Levi, säger Herren Sebaot. Genom den undervisning som icke i allt är i enlighet med Guds ord blir det fördärv och fall för många. Därför har och jag gjort eder föraktade och låga i allt folkets ögon, eftersom I icke hållen mina vägar, utan haven anseende till person, när I handhaven lagen. Det betyder när I handhaven Guds undervisning. Man fruktar icke Gud mer än människor, så att man endast frågar efter vad har Gud talat, utan man tänker på människorna och har anseende till dem, och så tänker man: det här passar inte, det här vill de nog höra. Och så förvanskar man Herrens eget ord. Går vi så vidare till andra kapitlets 10-16 vers, så vänder sig profeten där emot avgudadyrkan och skilsmässa, mot detta att man samverkar med främmande gudar. Man tar till äkta en främmande guds dotter. och man överger sin rätta hustru. 16:e versen har vi de kända orden: jag hatar äktenskapsskillnad, säger Herren, Israels Gud. Och att man höljer sig i våld, så som i en överklädnad, säger Herren Sebaot. Tagen i det därför tillvara, så att icke bliven trolösa. Så tröttar man ut Herren, står det, med det tal som vittnar om trolöshet och icke är enlighet med Guds ord. Och därmed kommer vi in på det tredje kapitlet, som handlar om Herrens ankomst till dom. Min ängel skall bereda väg. Detta anspelar ju på Jesajas profetia i Jesaja 40, vers 3 följande. Vi kan citera den: hör, man ropar, bered en väg för Herren i öknen, barnen på hedmarken en jämn väg för vår Gud. Alla dalar skola höjas och alla berg och höjder sänkas, vad ojämnt är skall jämnas och vad oländigt är skall bliva slät mark. Ty Herrens härlighet skall vara uppenbarad, och allt kött ska tillsammans se den, ty så har Herrens mun talat. Se, jag skall sända min ängel, och han skall bereda väg för mig, och med hast skall sedan den Herre som i åstunden komma till sitt tempel. Jag se, han kommer, förbundets ängel som i begären, säger Herren Sebaot. Vad betyder detta? Jo, Herrens ängel, min ängel som ska komma och bereda väg för Herren. Det är löftet om en alldeles bestämd person som ska komma före det att Herren själv kommer till sitt tempel. Och det är densamme som i 4:5 kallas profeten Elia. Se, jag skall sända till eder profeten Elia, för en Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och när det står att den Herre som kommer efter vägröjaren kommer till sitt tempel, och att han kallas förbundets ängel, så ser ni där att förbundets ängel är inte samma person som min ängel, som det står i inledningen av vers 1. Utan förbundets ängel, han som gick med folket i öknen, han som stod framför Josua med draget svärd, han som visade sig för Simsons föräldrar och så vidare, det är Herren Kristus. Det är förbundets ängel. Och förbundets ängel, det är Gud. Det är Herren. Här står det: han skall komma, den Herre, Ha-Adon på hebreiska. Det kan inte syfta på en vanlig människa. Det kan endast syfta på den som är sann Gud. Och han ska komma till sitt tempel, och sitt syftar ju på Guds tempel. Och denna profetia är ju ett svar på frågan ställd i 2:17. Var är domens Gud? Och så blir svaret: han ska komma, förbundets ängel. Förbundets ängel, Herren Kristus, han är sann Gud. Det är domens Gud. Han kommer som förbundets ängel. Och denne förbundets ängel, han uppfyllde ju redan under ökenvandringen under färden till Kanaan, tabernaklet med sin härlighet, och han har uppfyllt templet i Jerusalem med sin härlighet. Löftet om att förbundets ängel nu ska komma efter vägröjaren, det har alltså uppfyllts i Jesus Kristus. Han är ordet som blivit kött. Han är förbundets ängel. Och domen som folket frågade efter, var är domen? Den ska först, står det i andra versen, inte komma över hedningarna, vilket folket hoppades på. Man tänker, nu ska de få. Och sen ska det bli frid och jordisk lycka för oss, när alla fiender i yttre mening har krossats. Utan domen ska börja på förbundsfolkets gudlösa. Vem kan uthärda hans tillkommelses dag, och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Ty han ska vara så som en guldsmeds eld och så som en valkares såpa. Och han ska sätta sig ned och smälta silvret och rena det. Han ska rena Levis söner och luttra dem så som guld och silver. Och sedan skola de frambär åt Herren offergåvor i rättfärdighet. Denna rening framställs här som en rening av Levi söner. Och det har ju sin grund i att domsordet här vänder sig mot det avfall och den ogudaktighet som prästerna Levi söner gav uttryck åt. Och därför tas just Levi söners rening upp här. Men det gäller givetvis alla människors rening. Och när den rening som sker genom förbundets ängel skildras i gammaltestamentliga profetior, så är det mycket vanligt att man skildrar nya förbundets gudstyrkan, när man skildrar försoningen, förlåtelsen och det messianska rikets frid under gammaltestamentliga bilder och uttryck som är hämtade från den gammaltestamentliga gudstjänsten. Så också här, man talar om offergåvorna som Levi söner hade att frambära, och som nu, till skillnad som då, till skillnad från nu, ska frambäras i rättfärdighet. Och så kommer profeten in på tiondet. Talar därom i vers 7 till och med 12. Och det var ju en viktig stadga enligt gamla förbundet som man inte alls hade brytt sig om, och därmed hade förbannelse kommit över landet. Och i tredje kapitlets trettonde till och med fjärde kapitlets tredje vers så tas detta upp som folket säger: det är fåfängt att tjäna Gud, ty det lönar sig ju inte, det blir ju inte ändå någonting bättre. Vi kanske ska läsa innan till vad här står. I haven talat hårda ord om mig, säger Herren. Nu frågar ni, vad har vi då med varandra talat om dig? I haven sagt, det är fåfängt att tjäna Gud. Eller vad vinning har vi där av att vi hålla vad han bjudit oss hålla, och därav att vi går i sorg direkt för Herren Sebaots skull. Ni lägger märke till här att folket har inte alls förstått vad det är fråga om när man ska böja sig i bot för Herren, ångra sin synd och hålla sig till Herrens ord. Man tänker bara på det yttre. Jaha, Gud han vill alltså ha det så att vi ska ha en fastedag och så ska vi ha sorgliga dystra kläder på oss och gå och hänga med huvudet, och då ska det visst bli bättre, ty han har ju krävt fasta och bot. Vad har vi för glädje av det, frågar man. Så är det detta ex opere operato tänkande genom yttre åtgärder, genom ett opus operatum, genom att bara göra då så där yttre mening, så skulle det ju bli bättre. Men det är ju inte fråga om det. Det är inte fråga om att simulera lydnad. Och vi läser vidare i 15 versen. Nej, det fräcka vill jag nu prisa sälla, säger folket. Till det som göra vad ogudaktigt är bliva upprättade, det går fria hur det än frästa Gud. Men vi som ska försöka att handla enligt Guds ord, vi får ingen fördel av det. Men då har vi också det som fruktar Herren talat med varandra, och Herren har aktat på dem och hört dem. Och en minnesbok har blivit skriven inför hans ansikte till åminnelse av dessa som fruktar Herren och tänka på hans namn. Det finns en skara, eller som Jesaja uttrycker det, det finns en rest som fruktar Herrens namn, som vänder om, och de är inskrivna i livets bok, i Herrens minnesbok, åminnelseboken. Och dessa, säger Herren Sebot, skall jag hava såsom min egendom på den dag då jag utför mitt verk, och jag ska skona dem såsom en fader skonar sin son som tjänar honom. Och i skolan då åter få se vilken skillnad det är mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som icke tjänar honom. Det ska komma en dag då det blir uppenbart. Och så slutligen de sista orden i gamla förbundets profetior, det fjärde kapitlet. Ty se, dagen kommer, och den skall brinna så som en ugn. Då skulle alla fräcka människor och alla som göra vad ogudaktigt är bliva lika strå. Och dagen, den som kommer, ska förbränna dem, säger Herren Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem. Men för eder i som frukten mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skulle ni slippa ut och hoppa så som kalvar som varit instängda i stallet. Det blir en fröjd och en glädje. Det blir den rätta glädjen och den djupa fridens tid. Men det ogudaktiga, den väntar då ingen glädje. Det fräcka som inte vi velat veta av Herrens verk, Herrens ord, utan velat använda sig av yttre gudstjänst bara så länge det tycktes gagna egna intressen, de har fruktansvärt öde att se fram emot. De ska bli nedtrampade, de ska bli som aska under edra fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot. Ni minns hur profeten Jesajas bok slutade. Han som var den ljuvliga evangelisten i gamla förbundet, det som framhärdar och icke vill akta på Herrens verk, de kommer till en plats där masken icke dör och elden icke utsläckes. Och detta är nu inte något lågstående, outvecklat, som sedan Nya testamentet tar avstånd ifrån, utan Herren Jesus själv upprepar detta. Så det är en fruktansvärd verklighet. Då kommer då slutmaningen mot bakgrund av detta tänken på Moselag. Tänken på den undervisning, den grundläggande uppenbarelse som givits genom Mose. Det syftar alltså inte bara på detta tänk på budorden, utan det syftar på allt det tal som Mose har givit. Och vi har många gånger under kursen framhållit hur skriften lär att aktade vi på Mose tal, så skulle vi ju tro Herren Kristus, ty om honom har han talat. Tänken på Mose lag, min tjänare, så till vilken jag på Horeb gav stadgar och rätter för hela Israel. Se, jag skall sända till eder profeten Elia för en Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Betyder det att gamla förbundets skrifter lär att en reinkarnation, att Elia personligen ska komma tillbaka? Nej, detta uttryck är inte enastående i skriften. Man talar också om att jag ska uppväcka David, och David ska bli konung, och detta långt efter att David har dött. Och då betyder det en Davidid, en ny David, som den gamle David var en förebild för. Och likadant här, när det talas om Elias ska komma, så betyder det han som kommer. Om honom har Elia profeterat genom sitt vittnesbörd och sitt handlande. Han kommer med Elias ande och kraft. Det var därför som Johannes stöparen sade nej på frågan: är du Elias? Nej, det är jag icke. Men han var den utlovade ängeln som kom i Elias ande och kraft. Och det står om detta i till exempel Lukas första kapitel 16 och 17 vers. Han skall omvända många av Israels barn till Herren deras Gud, och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att omvända fädernas hjärtan till barnen och det ohörsamma till det rättfärdigas förstånd, och skaffa åt Herren ett berätt folk. Och vi kan också slå upp Lukas 7 kapitel och 27 och följande verser. Denne är det om vilken det är skrivet: se, jag sänder min ängel före ditt ansikte, som skall bereda din väg framför dig. Ty jag säger eder, bland dem som är ofödda av kvinnor är ingen större profet än Johannes döparen, men den mindre i Guds rike är större än han. Och allt folket som hörde honom och publikanerna gav Gud rätt och lät att döpa sig med Johannes dop. Och vi vet att Jesus samtalade med Mose och Elia på förklaringsberget. Och då har vi där en bild av hela skriften. Och där ska vi sluta denna kurs. Vi har talat om Mose, vi har talat om Elia, och vi har talat om Herren Kristus. Och dessa tre bär ett enigt vittnesbörd. Liksom hela skriften enigt vittnar om Herren Kristus, så gjorde också Mose och Elia det, lagen och profeternas representanter. De har vittnat om Kristus, och att Kristus, Herren, har kommit inte för att upphäva lagen och profeterna, utan för att fullborda. Moses och Elias syntes i härlighet och talade om hans bortgång, som han skulle fullborda i Jerusalem. Det betyder Lagen och profeterna handlar djupast sett om den bortgång som innebär att lösen gives för hela människosläktet. Talar djupast sett om den rättfärdighet som gäller inför Gud. Om det fullkomliga offer som har en evig giltighet. Om den frälsning som Gud berätt, men som dessvärre många trampar under sina fötter och icke vill akta på, och så kommer i den grop där masken icke dör och elden icke utsläckes. Så har Mose och profeterna, så har också Malaki fått ge oss ett vittnesbörd. Att Jesus Kristus som gav sitt liv i döden för oss, för att sona våra synder, är kraftigt nog att rena Levi söner, ja, att rena alla människor, att återlösa oss från lagens förbannelse, att Herren Kristus var Faderns älskade son som vi ska höra. Vad den som Mose hade talat om, en profet som är dig lik, skall jag uppväcka åt eder, hören honom. Och likväl ska det sägas om många, ni ville icke höra. Titt och ofta har jag sänt till eder mina tjänare profeterna, men ni smedade dem, somliga slog ni, andra dödade ni. Och till slut sände jag eder min egen son. Och han blev dödad utanför vingården. Herren Kristus, det är han som allt sammans handlar om. Det är kring honom allt rör sig. Det är honom, from som ofrom, troende som icke troende, en gång ska möta. Och det blir till dom eller till frälsning. Och därför handlar Jesajas ord och Mose ord och Jeremias ord och Malakis ord inte bara om en dera, utan om dom och frälsning. Om välsignelse och förbannelse. Men vi vet att det som låter det bero på vad Herren har gjort. Och icke förtrösta på egna verk, utan förbliver där vi. Det är Guds barn, och det får ärva evigt liv. Amen. Herre, vi tackar dig för att ditt ord är sanning, och för att det är levande och kraftigt. Vi beder dig att du av nåd skulle låta oss få behålla det och föra oss till en sann tro på dig, och så föra oss in och låt oss förbliva i ditt nåderike, som en gång när du gör allt nytt ska bli ditt härlighetsrike. Amen. Nu vill jag och Stiftelsen Biblikums vägnar först tacka er för ert tålmodiga lyssnande till dessa skröpliga föreläsningar. det är vår förhoppning att det vi har fått här lära ut ska bli er till välsignelse. Och det är också vår förhoppning att vi om möjligt får ses igen vid någon annan kurs, och först och främst att ni och vi ska bli bevarade i tron och komma till saligheten. Då vill jag också tacka de här på platsen som har gjort det möjligt att det skulle bli en kurs. Det var på vippen att det icke skulle bli någon kurs. Hur det är, så är det lite besvärligt att ha en kurs om man inte har någon lokal. Och det är besvärligt att ha en kurs om man inte har någon som hjälper till med inkvartering. Eller några som kokar kaffe och serverar och hjälper oss. Det är lite svårt för oss